När muslimer kommer till våra länder, Sverige och Finland, då ser vi att det finns en väldigt stor variation bland muslimer. Och man får inte bunta ihop dem alla och säga så här är alla muslimer, för det är de inte. De är mycket olika. Och det kommer också in lite grann på den sista frågan faktiskt. Om man är långt till vänster i det här systemet så betonar man religionen. Lite mer till höger så är religionen lite oviktig. Är man högt upp så är religionen viktig. Är man längre ner så betonar man kultur över religion. Och kulturella muslimer, då menar vi muslimer som sätter en sorts likhetstecken mellan religion och kultur. Man kanske har en moské där alla som går till den moskén är bara från Eritrea. Man kanske har speciella kläder som är distinkt för den här folkgruppen. Och man vill bevara sin identitet och på så vis rör man sig bort ifrån oss därför att de kulturella värderingarna är någonting man håller så hårt i. Normativa muslimer, det är de har en bokstavstrogen tolkning av Koranen och haditherna. Här hamnar ju islamisterna längst upp till vänster faktiskt i det här. Här hamnar också muslimska brödraskapet, hamnar ju längst där uppe. Man vill alltså följa Koranen och haditherna till bokstaven. De är emot oss på det sättet att de känner sig missförstådda. Om vi inte förstår att sharia-lagen är överlägset den svenska lagen eller den finska lagen, då har vi helt enkelt inte förstått islam, för att det är ju överlägset. Och man kan gärna gå in i dialog och samtal för att berätta för oss förträffligheten i sharia och i islam. De modernistiska muslimerna är sådana som inte är så noga med bokstaven utan har mer en andlig tolkning av Koranen och haditherna. Och här skulle till exempel sufierna hamna. Sufierna, det är liksom karismatikerna i islam. De har som mål att uppleva Allah. Man använder olika tekniker för att försätta sig i trans. De är med oss på det sättet. I och med att man inte är så noga med bokstaven så flyter de också in lite bättre och lättare i ett västerländskt sätt att tänka. Vi ska titta lite mer på x-axeln här. Om man är allra längst till vänster, då vill man rekonstruera ursprunget. Då vill man göra den islamiska revolutionen. Man vill föra in sharia-lagarna. Man vill ha den islamiska staten. Och man är i vissa fall villig att använda våld för att nå det här målet. Men om man fortfarande är till vänster, men inte så långt, så vill man bevara den nutida versionen av islam. Alltså den islam vi har i Egypten, den vi har i Jordanien, den är bra. Vi går till moskén 5 gånger om dagen, vi fastar månaden Ramadan. Vi är fromma människor, men vi vill inte göra någon revolution. Vi tycker det är bra som det är. Lämna oss i fred och låt oss bara tillbe Gud. Då är man fortfarande lite till vänster. Man kan vara väldigt högt upp i systemet fast man inte vill göra någon islamisk revolution. Och man kommer då lite mer till höger, börjar bli mer anpassning till väst, glidande här. Och till slut helt sekulariserad muslim. Som super på helgerna och äter griskött och man undrar liksom, jaha, är du muslim liksom? Ja, jag är ju inte kristen så jag är väl muslim. På vilket sätt då? Ja, jag tycker om kakorna under månaden Ramadan. Så. Och klart, om man har den positionen då är man ju längst ner, längst till höger. Men ni förstår att man kan ju befinna sig var som helst i det här systemet. Det är inte så att man är i ett av hörnen. Man kan vara i mitten, man kan vara lite upp, lite ner, lite till höger, lite till vänster. Så det här är ett försök att tala om för oss att muslimer är väldigt olika Och att vi kan få möta muslimer som finns var som helst i ett sånt här system. Det kan vara så, ja. Absolut. Man möter alla möjliga muslimer på det sätt som vi också möter alla möjliga kristna också. Ja. Så vi får inte bunta ihop folk, utan vi får se människan och förstå att man kan vara väldigt olika. Det är grundtanken här. Ja, man kommer till ett land som Finland eller Sverige, och man tror att man kommer till ett kristet land. Skulle ni säga att Finland är ett kristet land? Det är lite... En del ruskar på huvudet och säger så är det nog inte. Ja, och det är likadant i Sverige. De flesta troende kristna skulle ha problem med att säga Sverige är kristet land. Man ser ju visserligen då kyrkor, så även i byar och mindre samhällen ser man kyrkor. Men de kristna går ju inte i kyrkan om det inte är begravning eller bröllop eller något sånt. Kanske första advent. Alltså det, ja, är de kristna de här, eller vad är de för någonting? Och vad man inte förstår och vad som är så svårt för muslim att fatta, det är att det är en helt annan världsbild som har format våra länder, och det är ju postmodernismen. Med ett stort M i centrum, människan står i centrum, det är ett stort jag i centrum. Och det är jag som avgör vad som är gott och ont, vad som är rätt och fel, vad jag ska tro på och inte tro på. Vad som är rätt för mig kanske är fel för dig, och det som är rätt för dig kanske är fel för mig. Men hur ska vi kunna veta vilken av oss som har rätt eller fel? Det går ju inte. Det blir ju ett fullständigt relativistiskt sätt att tänka. Och det här formar ju allting i vårt samhälle. Politik, kultur, religion, allting är format av det här. Medan en muslim kan ju inte börja sitt tänkande med människan i centrum. Inte om man är muslim. En muslim innebär att man har underkastat sig Allah och Allahs vilja som den är uppenbarad i Koranen. Och ska man vara en muslim så måste man ju börja med Gud i centrum. Han måste ju vara i centrum, kan inte vara människan i centrum. Och det har Koranen då, som är den fulla uppenbarelsen av Gud. Du har Sunna, som då är Mohammeds exempel, men också allt vad han har sagt och gjort. Och det här är huvudkällorna till sharia. Och det är genom det här filtret som en muslim tittar när han ska bedöma hela samhället. Vad som är rätt och fel, gott och ont, vad han ska tro på och inte tro på. Det kommer härifrån. Gud, Koranen, haditherna, sharia. Här har du det. Här är filtret. Vi ska göra en liten jämförelse. Ett postmodernistiskt samhälle är ju sekulärt. Det är inte så att statsministern säger, så säger Herren, att idag ska vi höja skatten. Det skulle ju vara totalt otänkbart, va? Medan i ett uppenbarelsesamhälle blir mycket mer religiöst. Man motiverar hela tiden sina politiska beslut utifrån uppenbarelsen. Ett postmodernt samhälle blir pluralistiskt, och det måste det vara därför att du har alla de här olika ideologierna och åsikterna, och det går inte att veta vad som är rätt och fel. Medan ett uppenbarelsesamhälle blir mycket mer enhetligt. Uppenbarelsen ligger där och styr hela tiden. Moral och etik i ett postmodernt samhälle är ju jättesvårt, eftersom man lever i ren relativism. Så hur löser man det där? Ja, man kommer överens om någon sorts minsta gemensamma nämnare. Man säger att om det inte skadar en annan person, då är det okej. Men skadar det någon annan vuxen människa eller så, ja, då är det fel. pedofili, det är ju fel, för det skadar ett barn, va? Det går ju inte. Och det blir väldigt mycket så att det handlar om lobbyism. Det gäller att ha bra personer som lobbar för olika idéer. Så kan du få hela folkets opinion med dig, att då blir det rätt. Så det som var helt fel ett årtionde, nästa årtionde är det helt rätt. Och det som var helt rätt ett årtionde, ja, det är helt fel nästa årtionde. Därför att det handlar ju om opinioner, att komma fram till 51% rösten och på så vis få fram vad som är rätt och fel, gott och ont. Så jobbar ju ett postmodernt samhälle. Medan moral och etik i ett uppenbarelsesamhälle blir ju mycket mer fast. Har Gud sagt du ska icke begå äktenskapsbrott, jag menar, då är ju det fel oavsett vad folk tycker och tänker. Samlevnadsformen då i ett postmodernt samhälle, det är ju fritt fram för vad som helst, va? Det är bara att använda din fantasi. Du kan leva ihop med någon, vem som helst, hur som helst, om du inte skadar någon annan människa. Tuta och kör. Medan i ett uppenbarelsesamhälle kan det ju vara striktare. Där kanske det är så att det är bara äktenskap mellan man och kvinna. Punkt. Något annat finns ju inte. För uppenbarelsen ligger där och styr. Mat och klädsel då i ett postmodernt samhälle. Vad får man äta i ett land som Finland? Det är ganska fritt, va? Hur får du kläder då i ett sånt här land? Det är också väldigt fritt, eller hur? Precis. Vad som helst går ju inte. Så är det. Men i ett uppenbarelsesamhälle där kan det vara så att du får inte äta griskött. Du får inte dricka alkohol. Det är förbjudet i uppenbarelsen. Och klädsel, ja, kvinnan måste ju klä sig väldigt lösa kläder och täcka sitt hår. Så är det ju. Religion då i ett postmodernt samhälle. Här kan det ju vara vad som helst. Va? En del tror på stjärnorna och andra tror på kristaller. Det är ju så. Det finns ju ett stort smörgåsbord att ta ifrån. Medan i ett uppenbarelsesamhälle, där är det ju uppenbarelsen som reglerar vad som överhuvudtaget är möjligt när det gäller religioner, vad man får tro och inte tro. Konvertering då i ett postmodernt samhälle, det kan vara som en rolig historia. Man kommer till jobbet och så säger man, vet jag bytte igår, jag bytte från stjärnor till kristaller. Jaha, vad då? Jo, men jag håller den här kristallen liksom, det vibrerar lite grann och jag känner mig lugn. Åh, vad bra. Men i ett uppenbarelsesamhälle så kan det alltså vara fråga om liv och död. Om Mohammed har sagt att det är tre orsaker att avrätta en muslimsk man. Mord, äktenskapsbrott, apostasi, alltså att du lämnar islam. Då är det problem, för då har det kommit in i sharia och då kan det vara fråga om liv och död för den muslim som väljer att lämna islam och bli en kristen till exempel. Jaha, finkultur, ja, konst. Kan man få en enkel definition av konst? Nej, det gick inte. Men det finns någonstans i betraktarens öga. Det kan vara vad som helst. Jag kan hålla upp en babysko här och säga att jag pratar om något rent och något oskyldigt. Så. Ja, bra. Medan i ett uppenbarelsesamhälle, där måste man ju tänka sig för. Alltså, du får ju inte ha föreställande konst i samband med moskéer. Det går aldrig. Det är totalförbud på. Det du kan ha, det är ju de här vackra mönstren. Ungefär som persiska mattor. Det kan du ju ha lite här och där i moskén. Och du kan ha koranverser skrivet med väldigt sirlig arabisk skrift. Det är också möjligt. Men föreställande konst, totalt förbjudet. Och försök inte göra en karikatyr av profeten Mohammed. Det kan vara problematiskt. Musik då? Kan vi få en enkel definition på musik? Vad är musik? I ett postmodernt samhälle. Det kan vara vad som... Ja. Det kan vara vad som helst. Någon säger att ja, det kan vara ljud, ja, kan det vara. Men riktig modern musik kan ha långa pauser också, så det är svårt. Medan i ett uppenbarelsesamhälle så kan du få problem alltså. Salafistisk islam, där är alla musikinstrument fel. Möjligen trummor alltså, men inte mer än så. Så här är ju svårigheter. Och i Iran till exempel så är ju all västerländsk musik, den är ju av den stora satan, kommer från USA. Så, mycket fel. Finkultur då, vad får du skriva i ett postmodernt samhälle? Du får skriva väldigt mycket om du inte skadar en annan människa. Där ligger vi hela tiden och pendlar. Här är det förstås så att om du skriver något som har med profeten Mohammed att göra eller Koranen, då får du ju verkligen väga dina ord väldigt noggrant. För att här kan du säga något fel. Och gör man som Salman Rushdie, skriver en bok som heter Satansverserna, då, ja, då kan man få en fatwa över sitt liv till och med. Film och teater, vad får du visa i ett postmodernt samhälle? Väldigt mycket. I ett uppenbarelsesamhälle så är det förstås, censuren är strikt, självklart. Men också saker som inte vi tänker på kan censureras faktiskt. I Egypten för några år sedan så gjorde de en film baserad på Josef och Potifars fru. De hette inte så, men man förstod att det var egentligen storyn som låg bakom Potifars fru som försökte förföra Josef på många olika sätt. Så. De rättrogna muslimerna tog den här till domstol och sa att den här måste förbjudas. Varför då? Jo, därför att det är någon som spelar Josef. Det är någon som spelar en profet. Det får man inte göra. Ja. Och de lyckades stoppa filmen. Det gick inte upp på biograferna. De lyckades censurera den. När vi bodde i Egypten så var det ganska ofta att man hade tv-serier om tidiga islams historia. Och då var ju problemet, vad gör man med profeten Mohammed? Där man löst på det genialiska sättet att så fort Mohammed sa någonting så var det ingen som spelade Mohammed. Utan det var liksom bara freeze och så stannade alla så här. Och så pratade Mohammed och sen när han var klar då började alla agera igen och prata med varandra. Så hade man löst den. Politiken, den är sekulär i ett postmodernt samhälle men den blir religiös i ett uppenbarelsesamhälle. Det är ju också så att ett postmodernt samhälle blir demokratiskt. Därför att det måste ge rum för alla dessa olika åsikter och tankar. Medan ett uppenbarelsesamhälle kan bli mycket mer totalitärt. Man kan alltså använda religionen för att styra folk. Och det har gjorts och det görs hela tiden. Och vi nämnde om detta med moral och etik. I Sveriges riksdag, där sitter en lagstiftande församling. Och varje år stiftar man nya lagar. Så att Svea rikes lag blir lite större så varje år. Men i ett uppenbarelsesamhälle, där ser det faktiskt annorlunda ut. Varför sitter det så många ayatoller och muller i parlamentet i Teheran? Alltså de sitter inte där för att stifta nya lagar. De sitter där för att tolka Guds lag. Alltså hur ska sharia-lagen implementeras i det iranska samhället? Det klarar inte politiken av. Då måste du ha teologerna inne i parlamentet. För det är de som förstår hur man tolkar Guds lag och implementerar den i det iranska samhället. Och till att börja med så tänker man som kristen, ha islam är någonting väldigt konstigt, annorlunda, främmande, så. Tills man börjar titta på sig själv och den kristna tron. Oj, jag börjar ju också mitt tänkande med Gud i centrum. Och jag har ju alltså den fulla uppenbarelsen av Gud i Jesus Kristus. Jag har Bibeln som Guds ord. Och det här är huvudkällorna för teologi. Och genom det här filtret, det är det filter som jag tittar på. Jag går rakt igenom det här för att bedöma vad som är rätt och fel. Gott och ont, vad jag ska tro på och inte tro på. kommer den här vägen. Och det märkliga är när man börjar titta på sakfrågor, så i många sakfrågor så ligger vi närmare islam än vårt eget materialistiska, superindividualistiska svenska samhälle. Alltså det är så att i många frågor är vi alltså närmare islam än vårt eget samhälle. Och detta är ju chockerande. Men det beror på att vi börjar vårt tänkande på precis samma sätt. Vi börjar vårt tänkande med Gud i centrum. Och det är därför som vi hamnar ganska nära varandra i olika sakfrågor. Och det finns då många beröringspunkter mellan islam och kristen tro. Och imorgon kommer jag ha ett pass när jag kommer att tala om just det här. Vad är beröringspunkterna? Hur kan vi förmedla evangelium till muslimer? Vi håller ju på nu och försöker få tag i detta. Vad möter muslimer som kommer till väst, och hur kan vi förstå deras sätt att tänka? Jag fortsätter nu lite till på det spåret, om det är okej. Vi har inte så mycket tid kvar, vi har 20 minuter. Vi har sagt också att vi ska ha frågor. Så att, hur ser det ut på frågesidan? Har ni någon koll på detta? Eller? Ja, här kommer en fråga.
Du ritar upp den där axeln kultur och religion. Mm. Är det grovt förenklat att säga på det sättet att ju mer religiös man är, eller mer troende man är, desto mer radikal kan man bli? Finns det samband med det där?
Ja, det beror på vem man lyssnar på. Men om man lyssnar på salafisterna så har ju de väldigt starka argument. Därför att de säger att profeten Mohammed levde så här. Profeten Mohammed exempel är det här, och vi följer hans exempel, och det är normgivande för alla. Så där blir det ju en väldigt stark koppling åt det radikala hållet ju mer religiös man är. Men så finns det ju andra typer av muslimer, som sufister till exempel, som inte alls bryr sig om bokstaven utan bara tänker på upplevelser och såna här saker. Så att det måste inte vara så, men salafisternas bild av det, det är precis så.
Ännu en fråga, det kanske händer att du imorgon kommer in på det, men jag antar att också du liksom är bekant med kritiskt tänkande i förhållande till religion. Har du vågat möta muslimer med sådana frågor som framhåller så att säga din kritiska inställning och frågande?
Ja, det är ingenting som jag tar upp i första ledet, det är det inte. Utan jag blir vän med muslimer och förmedlar evangelium till muslimer. Jag är ju pastor så att säga. Så att det är ju den sidan jag kommer ifrån. Däremot imorgon kommer vi ta upp just den här forskningen och hur den ser ut. Och i vissa situationer, ja visst, då tar jag upp den. Det beror alldeles på hur det ser ut, men i vissa situationer tar jag upp den. Det gör jag.
Ja, jag tänkte att när jag har pratat med många muslimer här, så har jag märkt att många har den här attityden, till exempel om att till exempel att Mohammed stred bara i försvar, och det här att just att det här typiskt mer kanske sekulariserade tänkandet att man ska inte påtvinga sin religion som på andra människor. Men jag funderar, från din tid i Egypten, var det här någonting som var liksom var det här som allmänt en sån här accepterad som förhållningssätt till att tolka islam, eller är det här någonting som endast liksom finns här i västerlandet?
Okej, Egypten var är ett mycket religiöst land som genomsyras av religion på ett sätt som är väldigt svårt för en svensk att förstå. Under 13 år i Egypten så mötte jag inte en enda egyptier som inte trodde på Gud. Så att de kristna, som då är kopter i Egypten, är väldigt hängivna kristna. Och muslimer överlag är också väldigt hängivna sin tro, islam. Så att det är ett mycket religiöst folk och religiöst land. Så att det är väldigt olika alltså mot Sverige eller så.
Men jag tänker till exempel mer på att alltså, till exempel såna här våldshandlingar i islams namn, är det folks åsikt i de här att de fördömer de här handlingarna, eller är det så här generellt att man stöder det?
Mm-hmm. Du menar islamisterna och det här, ja, radikala form. Det är någonting som växer tyvärr i den islamiska världen. Ju mer tolkningsföreträde som ges till salafisterna och islamisterna, att de blir språkrör för religionen, desto mer radikalisering ser vi. Vi ser det i Sverige och jag anar att ni ser det här också. I Egypten är det ju så att majoriteten av folket inte alls är inne på den här riktningen. Däremot skulle du ställa frågan annorlunda, om de sympatiserar med salafismen, då är du inne på en majoritet av muslimerna i Egypten som sympatiserar med salafismen som en form av islam. Och det är därför som det är så svårt att generalisera, för att steget blir inte så långt för en salafist att bli just en islamist. Det kommer alltså som det ligger alldeles runt hörnet när man har den här åsikten om islam. Jättesvår fråga, jätteviktig. Mm. Ja.
Ett amerikanskt forskningsinstitut vars namn jag nu inte kan, så har konstaterat att man har ställt frågor till muslimer på olika håll i världen. Och där våld förekommer i högre grad än på andra ställen, där radikaliseras muslimer mera. Och det finns alltså ett alldeles uppenbart samband mellan ett våldsamt samhälle och där orsaken till våldsamheten kan vara olika. Mm. Och en tendens att gå mot islamisering.
Ja, det är intressantas åsikter. Vi bedömer ju att våra svenska och jag tror även finska samhällen är egentligen väldigt fredliga samhällen. Problemet är vad som händer i kvartersmoskéerna i våra förorter. Vad är det som man pumpar ut i de här moskéerna? Vad säger imamen? Vilken form av islam står han för? Och står han för en radikal form av islam, då kommer också, även fast det är ett fredligt samhälle, så kommer människor att omfatta den här ideologin. Det är en väckelse alltså som pågår i den muslimska världen åt det salafistiska hållet.